Vi börjar alltså nu mer och mer förstå att vad den andliga striden i våra personliga liv gäller väldigt mycket, det är frågan om hur vi ska kunna ta emot kärlek respektive vilken oförmåga vi har att göra det. Därför att det är allting som Gud gör är kärlek. Det är inte så att somliga saker är kärlek och somliga saker är någonting annat, utan allting Gud gör är kärlek. Och i den utsträckning som vi har liksom fått det inlagt i vårt väsen, en förmåga att ta emot kärlek, då kommer också Gud att kunna på allt sätt vara verksam genom oss. Och grundförutsättningen är alltså att Gud älskar oss allihopa. Men om vi har svårt att ta emot kärleken, så kommer vi istället att på ett eller annat sätt leva med en visshet inom oss av fördömelse. Och den fördömelsevissheten hindrar oss att ta emot kärlek, vilket gör att vi lever i fördömelse, vilket gör att vi inte kan ta emot kärlek, vilket gör att vi lever i fördömelse och så vidare. Man kommer in i en ond cirkel. Och det vi alltså sysslar med nu, det är att försöka hitta vägar ut ur den här onda cirkeln, så att vi ska kunna börja att ta emot Guds kärlek. Men vi ska nu se ett litet exempel på att allt vad Gud gör, det är kärlek och måste tas emot, så att säga, på kärlekens villkor. Det här vi hade framme nu förra timmen. Att kärlek ges ut som en självklarhet, men kan aldrig tas emot som en självklarhet i den meningen att det är någonting man har rätt till. Den måste tas emot som en nåd, men tas emot i tro på nådens realitet. Den är inte självklar, men den är å andra sidan inte heller så osjälvklar så att vi inte tror på den. Och det är det här så att säga finurliga mellanläget som är så intressant och så välsignat. Och det är det som håller oss i en sund balans. Vi ska nu läsa lite grann om hur det gick till när Jesus kom hem till Nazaret. Markus 6 kapitel från början. Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan, och de många som hörde honom häpnade och sa: var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått, så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren Marias son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för dem, men Jesus sa till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem, och han förvånade sig över att de inte ville tro. Vi går till Lukas, för han berättar om samma sak, fast på ett lite annat sätt. Lukas 4 kapitel med början i 14 vers. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Han undervisade i deras synagogor och alla lovprisade honom. Han kom till Nazaret där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: är det inte Josefs son? Då sa han till dem: snart kommer ni med talesättet, läkare bota dig själv, och säger: allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Sedan sa han: sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag försäkrar, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på 3,5 år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem, utan till en änka i Sarefat nära Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid, och ändå blev ingen av dem botad, däremot Syrien Naman. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Jag tror att detta handlar om samma tillfälle. Men de här båda texterna ger lite kompletterande upplysningar och kompletterar varandra, kan vi säga. Det Markus säger är så oerhört viktigt. Han kunde inte göra några underverk. Om vi nu ska tänka efter lite grann, här kommer Jesus till sin hemstad. Tror ni att han ville göra underverk? Ja, det får vi förutsätta. Vad skulle han annars där att göra? Han gick inte dit bara för att driva med dem, utan han kom naturligtvis för att få välsigna dem. Är man driven av kärlek, så är man. Men så står han där plötsligt i den smärtsamma situationen att han hade inga underverk att ge. Tror ni kraften fattades? Nej. Det var något fel på mottagarfunktionen. Han förundrade sig över deras otro, står i den gamla översättningen. Han förundrade sig över att inte ville tro, som det står i den nya. Lukas berättar mest om vad som hände på den avslutande sabbaten. Till det är uppenbart att helt i strid med de äldsta stadgar så gick han sin väg från staden på sabbaten. Han fick ju bara gå ett visst antal steg annars på sabbaten. Men det kanske de hade gått mer än det allihopa när de drev ut honom på branten där. Ilskan kanske fick dem att bryta mot lite av varje här, jag vet inte. Men det spelar ingen roll. Men av Markus förstår vi att han kom naturligtvis inte på lördag morgon och var med i gudstjänsten och gick på lördag eftermiddag, utan han var där lite längre än så. Och jag tror att det som egentligen hände när vi lägger ihop de här två berättelserna, det är ungefär det här. Jesus kommer till sin hemstad, till de människor som han kände, inte bara i egenskap av sann Gud utan också sann människa. Han visste deras nöd på mer än ett sätt. Han visste deras behov. Han kommer uppfylld av kärlek, och som det står här i Lukas 4:14, med andens kraft inom sig återvänder Jesus till Galileen. Det är vad han har med sig i bagaget när han kommer till Nazaret. Och folk, de visste vad som hade hänt i de andra städerna. Ryktet om honom spred sig i hela trakten, står det. Varenda kotte visste vad som hade hänt i Kafarnaum när han kom till Nazaret. Skvallret hade gått någonting alldeles kopiöst. Man hade ju suttit över sina kaffekoppar där och verkligen blött och stött det här. Och det hade ju varit det stående samtalsämnet i veckor och kanske månader. Tänk va, Jesus. Jag menar, han är ju en av oss. Fantastiskt. Så kommer han. Nu då, tänker man. Nu ska vi få hjälp här. Jesus kunde inte göra några underverk. Vad händer med människorna då? Vad tror ni de upplever när de står i långa rader för förbön och hjälp, och inte en kotte blir helad? Folk får gå hem, halta, lytta, lama, sjuka och kranka precis som de kom dit. Vad tror ni händer? Att de blir besvikna. De blir besvikna på Jesus. Och de kanske också kände en fördömelse själva. Det ena goda utesluter inte det andra. Eller rättare sagt, det ena onda utesluter inte det andra. Och har man inte haft något att prata om över kaffekopparna förut, så har man det nu plötsligt. Här har vi ju hört att Jesus, han har botat folk i Kafarnaum och på alla möjliga ställen, och gjorde vin i Kana och grejer. Det var ju massa underverk och så här, va? Och så kommer han hem och så händer ingenting. Ha? Han driver ju med oss. Och man går där och liksom pendlar mellan två lägen. Är det oss det är fel på? Eller är det han som driver med oss? Och allt som man går där och pendlar mellan de här två lägena, så stiger irritationen. Därför att i vilket fall som helst så är det anklagelse. Ena stunden anklagar man sig själv. Vi duger inte i hans ögon. Han föraktar oss. I andra stunden så anklagar de honom. Alltså, det passar sig att driva med oss på det här sättet. Det hade vi förstås inte väntat av honom. Han var en ganska skötsam kille som liten. Men det ser man. Man kan bedra sig. Anklagelsen åker fram och tillbaka. Som ett rödglödgat klot. Ena stunden fördömer man sig själv. Andra stunden fördömer man honom. Så blir det sabbat. Alla går till synagogan. Och Jesus går också till synagogan. Nu har alla undrat så till en grad under hela veckan. Vad han är för en figur. Vad han ger sig ut för att vara. Så nu måste man ha ett svar. Man räcker bokrullen till honom. Läs. I förhoppning om att han inte bara ska läsa. Utan också förklara varför han har misslyckats just i Nasaret. Han läser en av Gamla testamentets finaste messiasprofetior. En av dem som just handlar om att när messias kommer så ska människor bli helade. Och sen så rullar han ihop bokrullen och säger att idag har detta skriftens ord gått i fullbordan inför era öron. Observera, inte inför era ögon, för de hade inte sett folk bli friska. Men de hade fått höra att han var messias. Och nu börjar det koka i grytan på allvar. Tänka sig, kan ha fräckheten att stå här och säga att han är den messias som skulle hela de sjuka. Och så har inte en enda kott i den här stan blivit frisk. Mer än en enda som blev av med en snuva och någon som blev av med lite huvudvärk eller mjäll eller någonting sånt. Små saker. Men han som var förlamad och hon som hade cancer och Johansson som hade hjärtinkompensation och så vidare, de blev inte friska. Han med magsåret där blev inte heller frisk. Han sitter fortfarande, ser ut som en flaska svavelsyra i ansiktet. Och så har han mage och påstår att han är messias. Ha? Hur kan man ta sånt här? Det står det här i vår bibelöversättning: alla prisade honom och häpnade över det ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Gamla översättningen är mycket ordagrannare. Där står så här, och ja, vad står det förresten? Alla förundrade sig över det nådens ord som det gav honom alla sitt vittnesbörd, så står det. Och förundrade sig över det nådens ord som utgick ur hans mun. Jag tror att Hedegård har slagit hammaren på tummen när han säger så här. Att då började alla vittna emot honom och förundra sig över det nådens ord som utgick ur hans mun. Det tror jag precis vad som hände. Det började alla vittna emot honom. Nu blir det sjögång i kyrkan på allvar. Nu börjar folk resa sig i bänkarna och ropa invektiv. Och Jesus, han vet, så här kommer det att bli. Och så säger han så här: snart kommer ni med talesättet läkare bota dig själv och säger allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Det hebreiska ordspråk som Jesus syftar på här, det lär heta egentligen i sin ursprungslydelse: läkare bota din egen förlamning. Och det Jesus tar fram här, det är människornas krav. Nu sitter man här och kräver av honom. Och du förstår, kärlek är aldrig någonting man kan kräva. Kärlek är aldrig någonting man kan kräva. Och detta var vad människorna gjorde från början. Därför att, hur började det hela? Jo, Jesus säger, en profet är inte föraktad någon annanstans än i sin hemstad. Du kan inte ta emot kärlek ifrån en som du föraktar. Det går inte. Det är helt omöjligt. Han måste sedan älska dig aldrig så mycket. För att om du föraktar honom så har hans kärlek ingen betydelse i ditt liv. Och det var inget stort förakt man hade. Det var bara detta att, ja men skulle Jesus. Ja men han har ju gått här och donat med såg och hammar i alla år. Och så plötsligt så hör man talas om honom. Vad är det för märkvärdigt med honom? Det är väl inget konstigt med honom. Om du ska kunna ta emot kärlek, så måste kärleken för dig vara en nåd. Och det innebär att den du ska ta emot kärlek av måste du på något sätt underordna dig. Det innebär inte att han i sin tur har någon rätt att överordna sig dig och börja tvinga dig till det ena eller andra, för då är du ju inte kärlek längre. Men om du ska kunna ta emot kärlek ifrån den som ska ge dig kärlek, så måste du underordna dig honom. Här kommer Jesus till Nazaret, och här fanns inte en kotte som var villig att underordna sig honom. Ja, ja. Nu ska vi se om det är sant som ryktet säger. En annan är så god som en annan. Om han bara visar att han kan det här i Nazaret också, då ska vi tro på honom. Annars inte. Och med den utgångsinställningen gick de miste om alltsammans. Redan den inställningen, att nu ska vi granska dig lille vän, vi har redan förstoringsglaset framme, redan den är ett så pass stort mått av förakt att Jesus inte kunde göra några underverk. Han kom dit uppfylld med andens kraft, uppfylld av kärlek till dessa människor, och hade ingenting att ge dem. Och allt eftersom veckan gick och vi till sist kommer fram till den här sabbaten, så stiger människornas irritation på Jesus. Och till sist är de färdiga att slå ihjäl honom. Jag tror Jesus helt medvetet provocerade fram dem till detta steg för att de skulle se själva vad det var i deras liv som hindrade dem från att ta emot. Hans egen mor Maria måste i alla fall ha förstått det här till sist. Hon kom ju med i församlingen. Hans bröder likaså. Därför är det så viktigt att vi har rätta tankar om vem Gud är, och att vi har rätt attityd till Gud. Inte rädslans och skräckens attityd. För då väntar vi oss ingen kärlek av honom. Men inte heller den här attityden hejsan svejsan Gud. Därför att då blir hans kärlek inte nåd. Att vi på en gång ska få upp ögonen för hans oerhörda närhet och kärlek, och samtidigt för hans helighet. Det är då vi börjar läxa. Och det fordras i själavård så mycket hjälp helt individuellt. För den ene har kanske lätt för att se Guds kärlek, men tycker att det är en fullständig självklarhet att Gud älskar mig. Det är helt naturligt, fattas bara annat. Och så blir man övermodig och tvärsäker och fyrkantig och kanske visserligen stark i tro, men en mycket omogen kristen. Och en sån kanske man måste ta av sidan och börja förmana och säga, käre bror, du måste tänka lite grann på Guds helighet också. Men så har vi andra människor. För vilka Guds helighet bara innebär någon sorts allmän diffus stränghet och straffmentalitet. Honom eller henne måste man ta av sidan och säga, du måste få upp ögonen för Guds kärlek. Därför att det är när vi har en personlig balans, en biblisk balans i det här, som vi kan ta emot Guds kärlek till en rätt sorts underordning och en rätt sorts andlig utveckling. Den som gör att tron blir naturlig i våra liv, den som ger oss en trons sköld mot djävulens alla anklagelser, den som löser oss i vårt innersta från djävulens alla brinnande pilar. Men i regel är det så här, när man står som jag gör nu och talar om de här båda sakerna, så är det så att de människorna som har en självfördömelse från början, de tar bara åt sig när man talar om Guds helighet. Och de människor som har ett övermod i sitt hjärta, de tar bara åt sig när man talar om Guds kärlek. Och därför måste man ofta ta människor av sidan och bedriva lite själavård. För att då får man liksom sätta lite balans på vågen. Kärleken måste tas emot som nåd för att ha kärlekens funktion i våra liv. Och när man talar om nåd och underordning under den som ger kärleken, då är det lätt gjort att fördömelsetankarna kommer fram. Då blir visserligen talet om Guds nåd en nåd, men det gäller inte mig. Den kan inte tas emot som en självklarhet, och ändå är det på något sätt meningen att det ska vara en självklarhet. Detta går inte att sätta på en enkel formel. Ni anar inte vad jag har försökt. Jag har inte klarat det än i varje fall. Men jag ger er en impuls till att tänka själva, meditera själva, att ta med er när ni läser i Bibeln. För att när du hittar med den heliga andes hjälp hur det här fungerar praktiskt i ditt eget liv, då är du löst ifrån oerhört mycket. Då har du fått ett mått av sanning som kommer att göra dig väldigt fri. Det här med fördömelse och svårigheten att ta emot kärlek, den kan du illustrera på ett annat sätt om du vill. Och den kan... Och det gör man genom att börja fundera lite grann över skillnaden mellan tacksamhet och tacksamhetsskuld. Halleluja. Tacksamhet, det är någonting som har med glädje att göra, inte sant? Tacksamhetsskuld är något förfärligt obehagligt. Det är något man värjer sig för i det längsta. Människor som dignar under fördömelse, deras svårighet att ta emot kärlek finner du bland annat i detta, att om du ger en sån människa en gåva, vi tänker oss så här, du vill plötsligt överraska honom eller henne där han lever i sin ensamhet, för det är ju ofta ensamhet tillsammans med det här med fördömelse. Du kilar upp till honom en eftermiddag och så har du med en liten tårta, och så säger du, nu sätter vi på kaffet här och äter en tårtbit tillsammans, du och jag, och har det riktigt mysigt. Och han tittar förskräckt på dig där du stormar in i hallen med din tårta i näven, och man riktigt hör hur en enda fråga tickar i huvudet: hur ska jag kunna betala tillbaka det här? Vad pinsamt. Kunde han inte ha låtit bli? Och du äter din tårtbit och är glad och lycklig. Han äter sin tårtbit och är bara illa till mods. Du försökte ge kärlek, men det togs bara emot till fördömelse. För tacksamhetsskulden är en form av fördömelse. För du förstår det så här, att detta med att ta emot en gåva, det är att underordna sig. Om någon kommer att ge dig en tusenlapp helt oförhappandes och oväntat, så har du att välja mellan att vara duktig människa och säga dig att jag klarar mig bra utan dina tusenlappar, eller att underordna dig honom och ta emot hans kärlek. Och då kan du välja igen mellan att underordna dig i glädje. Du är glad. Tänk att han ville ge mig en tusenlapp. Åh herre, vad ska jag använda den till? Käre Gud, nu har jag ekonomiska resurser här som jag kan satsa i ditt rike. Vad vill du ha den här tusenlappen till? Halleluja, du är ju alla goda gåvors givare. Och nu har jag verkligen möjlighet att glädja någon med det här. Du är tacksam och glad och överflödar i glädje. Men du är det därför att du först har underordnat dig den andra och tagit emot tusenlappen. Nå, men istället så kan du ju underordna dig den andra och ta emot, fast du vill inte underordna dig. Den här killen som blev uppvaktad nu med tårtbiten och det här, han tog emot tårtbiten, han satt där åt. Men egentligen hade han varit gladast om han hade sluppit. Han blev så illa tvungen för skams skull, så att säga, att underordna sig. Släppa in den här figuren som är så påträngande och dyker upp med sin tårtbit och börjar köta en kaffe och mysig gemenskap och sånt. Han är ju tvungen att släppa in honom. Men han hade helst sett att han hade låtit bli. Han underordnar sig, men han är inte glad över att göra det. Och i och med att han inte är glad över att underordna sig, så kan han inte ta emot kärlek. Den är inte nåd för honom, den är bara något pinsamt. Och det är så viktigt att vi får se det här, att kärlek och underordning hör ihop. Det för underordning är ett fult ord idag. Ska du riktigt gå ut och klottra på plank och väggar och skriva fula ord, så är det ju svårt att hitta på något som är tillräckligt anstötligt idag om du ska ta i den klassiska repertoaren, så att säga. Men skriv underordning, det är pålitligt. Det är något av det fulaste du kan skriva. Vem är det som har sett till att det har blivit så här? Ja, det är inte så svårt. Vem är det som alltid är fram och inger oss tankar om att vi ska kräva vår rätt? Vi kräver. För ju mer du blir uppfylld av kravmentalitet, desto mindre kan du ta emot av kärlek. Du kan ta emot allt möjligt, du kan kräva på allting. Du kan kräva högre löner och lägre skatter och kortare arbetstid och du kan få en massa sånt här. Men när du väl får det, så är det inte längre nåd. Och du har ingen glädje av det. Du blir inte lyckligare. Tvärtom blir du bunden i allt sammans. Det som skulle bli resurser i dina händer, som skulle göra dig glad och skulle göra andra glada, det blir istället en förbannelse över ditt liv. Någonting som binder dig, som du är tvungen att viga ditt liv åt, fast ni själva bara blivit ekorrhjul. Du tog inte emot det som nåd. Marxismen har lärt oss att kräva. Men nu ska jag gå tillbaka till det här med barnen och familjen och fäderna. Vi såg ju förra timmen att fadern är den person som lär människor att ta emot kärlek. Och i den meningen ska vi själva nalkas vår himmelske fader. Med en bön, samma bön som vi läste i Efesierbrevet 3. En bön om att Gud ska lära oss att ta emot hans kärlek. Nu, vi förstår nu lite grann av spelreglerna. Men vi har anledning att komma till honom mycket, både i meditation över det här och i bön om uppenbarelse, att han uppenbarar i våra hjärtan vad det handlar om. Men så är det alltså också så att jordiska fäder, både biologiska fäder och andliga fäder, är förordnade av Gud till att lära ut det här. Och här har jag ett horn i sidan, ett av många, till det här med psykologi. Närvarande psykolog, för ursäkta. Därför att psykologin lär oss hela tiden att barnen har rätt att kräva kärlek. Du brukar ju inte småttingarna vara så belästa i psykologi, så man tycker det kan ju inte spela någon större roll vad som står i de böckerna. Jo, det gör det. Därför att föräldrarna präglas av samma tankemodell. De ser på sina små barn och tänker: mina ungar har rätt att kräva min kärlek. Och följden blir för väldigt många föräldrar, som jag sa för en stund sedan, det blir en träldom. Man måste prestera kärlek i vartenda ögonblick. Man får aldrig någonsin vara sträng, utan det är liksom barnen som regerar. Vem blir det till sist som är över vem? När man nu på dessa villkor ska ha en jämlikhet i familjen. När alla ska vara jämlika och barnen har rätt att kräva kärlek. Jo, det blir barnen som regerar. Undrar på sen att många människor inte vågar sätta barn till världen längre. Utan när de blir gravida så gör de abort. Man orkar inte sina egna barn. Man flyr ut på arbetsmarknaden och kräver experter som ska ta hand om barnen. För barnen har rättigheter. Och det märkliga är att du kan aldrig ge kärlek till en som har rätt att kräva kärlek av dig. Och redan så lurigt fungerar det, att bara din misstanke om att den andra har rätt att kräva din kärlek gör att det du ger till honom inte längre är kärlek, utan en prestation. Istället måste det på något sätt vara så här, att barnen ska lära sig att ta emot kärlek. För om barnen får lära sig att ta emot kärlek, så finns det i allmänhet en så pass sund miljö i hemmet, att om det bara finns någon kärlek, om inte djävulen helt har ockuperat hela familjen, så kommer barnen att kunna ta till sig det goda som ändå finns och växa av det. Och om de inte får tillräckligt med kärlek från sina föräldrar, så har de i alla fall en utrustning som gör att de kan ta emot kärlek var helst de möter den. Om inte annat så från Gud. Och då kommer vi till en ny knepig situation. Därför att vi som föräldrar, vi ska lära våra barn att ta emot kärlek. Och ta emot kärlek kan man bara göra om man underordnar sig. Men om jag ska få mina barn att underordna sig mig, då måste jag väl tvinga dem på något sätt. Och om jag tvingar dem, blir det då kärlek det jag ger dem? Ja, det här är luriga grejer, men vi har så många gånger gått fel, kört ner i alla tänkbara diken i alla möjliga riktningar, därför vi har inte fattat Guds modell för det här. Och den är ganska klurig, men det är egentligen det enda som fungerar, vad jag kan förstå. Och därför ska vi nu gå till Efesierbrevet 5 kapitel och se hur det är tänkt att fungera. Efesierbrevet 5, med början i 21 versen, vi ska läsa till och med 4 versen i 6 kapitlet. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren, ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud, han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor, det är det första bud som följs av ett löfte, för att det ska gå dig väl och du ska få leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Här tecknas bilden av familjen så som Gud har tänkt sig. Och det är så att nackhåren reser sig på somliga, och man tänker hus och reaktionärt. Låt oss nu se vad det står. Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Och så citerar Paulus fjärde budet. Och så säger han så här: det budet är inte givet av omtanke om föräldrarna, utan av omtanke om barnen. Det står inte så här: du ska hedra din fader och din moder, vad helst de hittar på, för att de ska kunna leva loppan och strunta i sina barn och vara brutala och ge dem stryk på lördag och bära sig åt på alla möjliga sätt. Det står inte så. Du ska hedra din fader och din moder på det att det må gå dig väl, och du ska leva länge. Det har med hälsa att göra det här. Definitivt med helande. Men varför det? Om mina föräldrar inte är något att hedra, vad gör jag då? Jag börjar med att förlåta dem. Genom att bekänna min bitterhet och besvikelse, så som vi sa igår. Sen får jag börja be till Gud: Herre, fyll mig med kärlek till mina föräldrar. Förvandla mig så till en grad, Gud, att jag kan hedra dem, att jag kan älska dem, kanske i all deras brist, i alla deras problem, i all deras försumlighet. Men jag ger mig inte förrän du har gett mig kärlek till mina föräldrar. Vad händer med dig när du får den kärleken till dina föräldrar? Du får läkedom i ditt liv, och du ska länge leva. Vi berömmer oss så mycket av att Freud hittar på det här med att den tidiga barndomen är det som bestämmer hela livet. Men det visste ju Paulus redan om. Ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Och som det står i Kolosserbrevets tredje kapitel och 20:e vers. Nej, 21:a versen är: ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet. Då blir de klenmodiga, som det står i gamla översättningen. Då kommer de att lida av fördömelse och försagdhet. Det där visste Paulus redan om. Det är inget märkvärdigt. Vi behöver inte skryta över att modern vetenskap har gjort någon upptäckt. För det var bara en upptäckt som var gjort för länge sedan. Men det som Paulus talar om här, det är det som börjar där psykologiboken slutar. Nämligen hur man ska lära sig att ta emot kärlek. Därför att föräldrarna kan inte bara så att säga pressa på en underordning på barnen. Det där har vi god erfarenhet av sedan sådär 100 år tillbaka, då alla ungar skulle ha stryk i tid och otid, vare sig de hade gjort något eller inte. Min far, han växte upp i Tyskland, och min farfar var tysk och var ett barn av sin tid och sitt land. Min far fick stryk varje lördagskväll, oavsett om man hade gjort något eller inte. Och han fick stryk med någon sorts ja, min farfar använde någon sorts vapen med ett par läderämmar som han piskade ungarna på baken med. Ja, men det är inget sätt att åstadkomma en underordning som gör människan förmögen att ta emot kärlek. Det är ju en självklarhet, det här är brutalitet. Men vad har istället Gud för en pedagogisk modell? Jo, han har hela familjen. Han ställer upp man och hustru. Och så säger han till hustrun: du hustru, du som är en vuxen människa, du som förstår det här och vet vad det handlar om, du ska underordna dig din man. Vad kommer barnen att se? Jo, de ser mamma respekterar pappa på ett särskilt sätt. Vad blir det då för barn? Det blir naturligt att göra på samma sätt emot far. Och då har man lärt dem det här utan att tvinga dem. Därför att det här är en del av en naturlig familjemiljö. Men så därför 100 år sedan så var ju kvinnan helt förslavad under mannen, och det funkade ju inte i alla fall. Ja, just det, hon var förslavad. Därför att om mannen förtrycker hustrun så lär han inte på det sättet barnen att ta emot kärlek. Men om hustrun underordnar sig mannen, och som det nu står här, mannen ger sitt liv för hustrun, så som Kristus har gett sitt liv för församlingen, då finns barnen i en pedagogisk miljö där de ser hur kärleken fungerar.